Ja, men välkommen då till ett litet specialavsnitt av The Making of. Första säsongen är ju slut och det har gjort att vi har fått lust att summera, komplettera och kanske reflektera lite över den här jungfrusäsongen. Och inte minst då skulle vi vilja återkoppla till en del av den där fantastiska feedbacken som vi har fått från er lyssnare och den interaktion som vi har haft med er. Det är ju otroligt roligt, alltså klart det som har... Den största belöningen för att publicera den här podden har varit den kommunikationen, måste man säga. Mm. Och så ska vi avslöja temat också, Stefan. Vad var det egentligen som var vårt tema?
Precis, precis. Ska vi ta det nu eller ska vi spara det till senare?
Nej, jag tycker vi sparar lite. Ska vi vara lite
setup
på
pay off?
Ja, precis. Ja. Men vi har i alla fall fått väldigt många kreativa gissningar. Och det är faktiskt bara en som har gissat precis helt rätt.
Ja.
Och det var bra gjort.
Det får man säga.
Precis, så ska vi spå lite grann om nästa säsong och sådär också tänkte vi göra. Men vi börjar då, vi har fått lite feedback då som sagt på, det har hänt lite också faktiskt med några av de filmer. Även om de är gamla och är evergreens, de flesta, så är det ju så att det, saker och ting utvecklar sig hela tiden i Hollywood. Och vi kan ju börja då med Pulp Fiction, för där har ju Miramax stämt Quentin Tarantino.
Mm.
Kom du fram veckan, har du läst det?
Ja, det har jag.
Ja.
Jag måste vara ärlig och säga att jag har inte helt fattat det här liksom med, alltså det är ju massa artefakter som Tarantino vill sälja vidare liksom, typ delar av manuset och sådär.
Precis, men, alltså han vill ju sälja dem som NFT-er.
Exakt, precis.
Sådana non-fungible tokens. Och det där är ju komplicerat, alltså, men alltså det kan strax bli lite grann som att försöka förklara kryptovaluta eller en vad fan är det?
För de har väl en blockchain på.
Ja. Precis, och det är ju så att de här NFT:erna då, de här non-fungible tokens, de är kopierbara, men det finns en som är den originala.
Ja.
Det är ju ett sätt att tracka användandet av en fil på, kan man säga. Så det är många konstnärer nu som börjar publicera, liksom ge ut, och till och med NBA-klipp.
Digital konst då, ja. Precis.
Ja, precis. Ja. Digital konst, men även NBA-klipp. Den första tweeten någonsin såldes ju för $200,000 eller vad det nu var.
Mm.
Så att det har blivit en jätteindustri. Och det vill
men,
då
men det jag inte fattade var hur Quentin då länkar det här till sitt manus, eller till sin, det är väl handskrivna varianten som...
Ja, nej, men det var ju både då sidor från manus som han ville sälja.
Mm.
Jag antar att han då digitaliserar dem och säljer dem, så att säga.
Ja.
Från det handskrivna manuset. Och sen var det då vissa scener som oklippta skulle säljas också.
Just det.
Som jag förstår. Så har man liksom originalet till det. Och då säger då Miramax att det får du faktiskt inte göra. Du får bara sälja ditt eget manus.
Ja.
Det har du rätt till. Men du har inte rätt till att göra digitala versioner av det här och sälja det.
Ja,
så nu
det.
Får vi se om de kommer att komma ut som NFT-er. Och... det är ju ingen roligt för deras samarbete, kan man säga. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Och de trycker ju på, de håller ju inte igen Tarantino och hans advokater. För de säger ju att det här kommer för ingen regissör kommer någon som vill jobba med Miramax eftersom om de går ut och stämmer sina konstnärer.
Mm.
Så att vi får se vart den här soppan slutar.
Jag tycker så här, jag vill passa på då, vi har ju inget manus riktigt att förhålla oss till i det här avsnittet, vi kör på lite så att det får väl bli lite så.
Ja.
Men bara för att reflektera då över våran säsong som vi har gjort då, och liksom vad det är vi egentligen pratar om här i podden, så tycker jag ändå, det som du säger då om den här stämningen, det är ytterligare en sån här exempel på liksom de här två K:na, konst och kapital eller kommersialism eller vad man ska säga. Och det är ju det som gör film så otroligt spännande också, tycker jag.
Mm.
Det är inte billigt att göra film, det är mycket risker involverat.
Och
det är det vi pratar om, det är det som gör avsnitten mycket.
Ja. Visst är det så, sen är det ju också så som du också säger att har sagt förut att en succé har många upphovsmän.
Mm.
Och det blir ju väldigt tydligt, tycker jag, i det här arbetet med podden, att Jäklar vad folk claimar att de har antingen regisserat duschscenen i Psycho eller mer eller mindre klippt hela Gudfadern. Och det,
ja, alltså det, ja, men så är det.
Det är väldigt,
dels det, och dels också att det faktiskt är ett lagarbete. Det är ju en kollektiv konstart. Liksom, så ja. det är också väldigt spännande.
Ja, visst absolut. Mm. Alltså. Sen fick vi, ja, vi får se hur det går med Miramax och, eller vad heter det, Miramax och Tarantino där. Men vi fick en annan ganska rolig betraktelse också från en lyssnare som heter Christian, som skrev att inne där på Jack Rabbit Slims, när Mia berättar om den där skådespelarkarriären hon har haft, så säger hon att hon hette Raven McCoy.
Mm.
Och jag har inte fångat den referensen. Jag ska säga, min nördnivå är ju inte på din nördnivå. Det kan jag också säga. Alltså, du är mycket bättre på att hålla såna där namn i huvudet. Men det visar sig då, som Christian observerat, att det kommer en film 84 som heter Streets of Fire. Och där heter huvudpersonen Raven, som spelas av William Dafoe. Och en av de andra heter McCoy. I aha, filmen. Så att hans teori är att det är nog därför hon heter det. Och det tror jag också. Det finns inte en chans att Tarantino
har
hittat på.
Nej, det är garanterat.
Absolut. Utan att det skulle vara en blinkning. Men, då till.
Tror du att han har hittat den spaningen på helt egen hand, så att säga, utan att läsa sig till det på...
Eller, ja, det skriver han. Han skriver...
Ja, det är ju skitcoolt.
Det
är ju,
ja, det, väl, det var visat sig att vad heter den? Streets of Fire är en av Christians favoritfilmer. Så att han har sett det massor med gånger, och när han fick... såg om Pulp Fiction och såg att hon hette det då, och tänkte han det. Så ja. Jag tyckte det var en ganska skarp iakttagelse som jag inte hittat heller på de här IMDb trivia-grejerna. Där kan man ju läsa hur mycket trivia som helst just om Pulp Fiction. Ja. Då, men
du, jag tänkte på en sak med Pulp Fiction, eftersom vi börjar med den nu då, i raden av filmer. Och den är ju, det är som du säger med Miramax-stämningen och sådär. Alltså den är ju fortfarande, vad är den, vad sa vi nu? 27 år gammal.
Ja.
Och fortfarande liksom i medierna, den är ständigt liksom aktuell på något sätt. Och liksom när vi sände vårat avsnitt om Pulp Fiction, ja då helt plötsligt var ju Tarantino gäst hos Joe Rogan i hans podd.
Ja, det var ju väldigt roligt faktiskt. Det var ju också typ 3 timmar den podcasten, men de bara sitter och snackar. Och han bekräftade ju otroligt mycket av det som vi hade med i avsnittet om Pulp Fiction. Så det var, jag tyckte det var väldigt kul.
Ja, det var det. Och jag tänkte också på, apropå poddar då, liksom Alex och Sigge och Filip och Fredrik och de här, som drar upp då Pulp Fiction helt plötsligt i sina poddavsnitt precis efter då, liksom vi hade släppt. Så den finns på liksom folks radar fortfarande.
Ja, absolut. Ja, den är alltid närvarande, känns det som, på något sätt. Den har verkligen satt sig fast i populärkulturens liksom.
Jag har faktiskt en grej som jag vill säga, som jag tittade på en tv-serie igår.
Mm.
Som heter Reservation Dogs. Känner du igen det?
Nej, det vet jag inte vad det är för någon.
Nej, men du förstår ju referensen i alla fall. Förstås.
Ja, det gör
det gör det. Ja, men det är ju en passning till Reservoir Dogs då, förstås. Och det här, det är liksom det, jag insåg då när jag såg den. Så, den är för övrigt jäkligt bra. Jag kan rekommendera den till alla verkligen.
Ja.
Därför att det här är den felande länken mellan Pulp Fiction och Gudfadern. Det är lite roligt att första filmen och den sista filmen i våran säsong här har ju maffia, eller kan man ju säga, lite gangster liksom, anknytning. Så. Och den här Reservation Dogs då, den handlar om, alltså Reservation, det är alltså amerikanska ursprungsinvånare. Och deras liksom vardag, det är ungdomar då. Det är ju komediavsnitt på 30 minuter.
Ja, men det är de där som åker på cyklar och försöker köra sin gangsterstil där ute i sån fattig förort. Ja, men det är svinroligt.
Och deras dröm är att samla ihop pengar då till att åka till Los Angeles. Det är väl det. Mm. Ta sig bort ifrån den här hålan som de bor i då.
Ja.
Och den har ju så här den har ju massa referenser till Reservoir Dogs då, helt uppenbart då. Men också så är den ju en väldigt tydlig passning till 90-talsfilm, alltså i generellt så där med tydligt soundtrack, och det är folk som lever på marginalen, och det är väldigt offbeat också. Humorn är väldigt där slö liksom.
Ja.
Så det är en otroligt häftig film, och eller tv-serie då. Och det som är häftigt med den också är ju att den är gjord enbart utav, det är bara amerikanska ursprungsinvånare i rollerna. Och ja, den är ju, upphovsmannen är ju Taika Waititi, han som gjorde Jojo Rabbit och, ah, och sådär. Ja. Och han är ju också, alltså, alla bakom filmen är någon form av ursprungsbefolkning. Han är ju från, jaha, Nya Zeeland och sådär. Mm. Så då tänker jag ju naturligtvis då på Marlon Brando, att han hade nog gillat den här serien, ja, naturligtvis. Men, ja. Och de kallas också, jag ska säga det, för den indianska maffian, lite skällsord då, liksom, i, ja, okay, Indian Mafia. Så ja, det är lite,
det,
ja,
det låter inte så mycket.
Nej. Ja. Ja, ja, men det var kul, bara en liten passus. Ja. Mm. Se den.
Tack för tipset. Ska jag nämna också Breaking the Waves, för att där är det många som har påpekat att vi tycks vara fullständigt förälskade i Lars von Trier och kanske till och med lite förbländade av honom. Jag hade ju en liten passage där om sexism på Centropa och så vidare. Och så var det någon som påpekade då att det var ju faktiskt beskyllningar mot von Trier från Björk. Mm. Och jag har kollat upp det, för att jag mindes dem på ett annat sätt än de faktiskt var, för att de är ju ganska konkreta, och det är också beskyllningar om att han ska ha tickt om att få ha sex med henne, och att han ska ha stått och kramat henne alldeles för mycket och skickat meddelanden och sådana där grejer. Mm. Så att det finns, de beskyllningarna finns, det är helt, helt korrekt. Att de sen avvisats förstås av Trier och hans regiassistenter och så vidare.
Ja, de var det, inte vänner efter.
Nej, de är verkligen inte vänner. Och jag tror också att, alltså, jag har ingen aning om det där förstås, men det som jag tycker är väldigt intressant med Björk och hennes insats i Dancer in the Dark är just det att hon inte är skådespelare, och därför har hon inga verktyg att hantera de känslor som hon ska porträttera. Och det betyder att allting kommer direkt från henne. Så att någon ska ta avsked med sin son i filmen och själv har en son som är lika gammal, så blir det så oerhört våldsamt för henne. Mm. Och det var ju också, alltså, det var en enastående skådespelarprestation. Men frågan om det var skådespel eller om det var acting eller om det var reacting. Mm. Mm. Och det är det där som säkert har gjort att hon mådde ett otroligt dåligt efteråt och var ju väldigt, väldigt påverkad. Och de har ju grälat hela filminspelningen. Det finns ju många vittnesberättningar om då. Mm. Under Dancer in the Dark där, att det var ett helvete att vara på den inspelningsplatsen. Men det är våldsamt det där, när man måste hämta alla äkta känslor från en själv direkt, för det blir ju nästan som att hon får någon form av posttraumatisk stress efteråt. Hon mådde ju otroligt.
Ja, och då vill jag då anknyta till det här vi pratade om, Stella Adler och Lee Strasberg, ja, och den här. Och det var exakt det som Stella Adler liksom anmärkte på mot liksom method acting egentligen, liksom, som ju handlar om att hämta. Hon vill ju använda fantasin istället snarare än att gå tillbaka till sin mors död för att liksom kunna spela en scen.
Det är intressant det där, och man ser ju ibland, alltså, när det kommer okända och inte utbildade skådespelare som gör såna här dunderprestationer, att ofta är det ju bara en eller kanske två, för att dels blir det för jobbigt och dels så blir det för äkta, så att säga, så man kan bara hämta det som man själv har upplevt liksom, eller kan föreställa sig hur det är liksom. Men det är ju sorgligt i alla fall med deras relation, och att filmen liksom ska ses i det ljuset, tycker jag. Det är väldigt trist. Mm. Nu kommer ju som sagt Triers riket här. Han är inte i sin superbra skick.
Vi konstaterar ju det. Alltså det är ju så här också när man gör ett podd av, eller vad man än gör egentligen, liksom så där, att man måste ju göra vissa val. Vi valde ju egentligen att inte ta upp men framförallt det dåliga skick han är i nu. Det är väldigt tragiskt att se alkoholiserad och,
missbrukad,
väl helt inkapabel till att göra något. Det är väl inte han som har regisserat den där riket kanske.
Jo, alltså det är så här, alltså, som jag förstår det av de som har jobbat på serien, så är det ju så att han, alltså, kreativt är han inte död, om man får säga så, men alla hans relationer är ju trasiga. Mm. För att han ser inte sina barn och allt sånt där. Men kreativt så är han visst fortfarande liksom kapabel, men han kan ju inte hålla en hel inspelning, har han ju inte kunnat hålla i. Det har inte funkat liksom. Och där är då en annan regissör som heter Kristoffer Bo som har hjälpt till. Ja, nej, det är väldigt tråkigt. Och det är klart, vi är nog, jag är framförallt också lite färgad av min stora vad heter det, kärlek både till hans person och till hans filmer förstås.
Ja, men det är absolut.
Jag tycker han verkligen har en sån som behövs.
Inte det finns. Ja, helt klart. Det gör det.
Ja, vi gjorde ju också ett specialavsnitt om en film som vi inte hade sett. Det var ju ett modigt val när man ska berätta historien om en film blir till. Men ja, vi fick lust, och det var ju din idé att vi skulle göra Dune då upp till premiären.
Ja.
Och nu har vi ju sett den. Vi såg den ju med detsamma, båda två.
Jag skulle säga att vi hade ju liksom, vi fick ju motivera det här också för vissa lyssnare hur vi hade tänkt och sådär. Men det är ju också, ska vi väl säga, att det mesta av det avsnittet, ni som har lyssnat på det, handlar ju om helt liksom, det är ju hela resan från 40-talet
från bok,
och ja, precis. Så det var ju mycket annat också.
Men vad tyckte du då? Vi försöker ju att inte höra det till en tyckarpodd, men nu är det ett specialavsnitt. Så nu kan vi tycka lite. Vad tyckte du då om Dune?
Jag måste ju säga att jag är, om jag ska vara väldigt noggrann med att väga mina ord då, så ska jag väl säga så här, att hade man sett Dune, tror jag, när vid tiden då Jodorowsky hade planer på att göra den, det vill säga ungefär vid någonstans superhjältarna var nya, när Star Wars pris hade kommit och, eller liksom i den vevan, så hade det, alltså det är ju inget snack om att den, alltså han har ju fångat stämningar och liksom sådana saker klockrent, precis som vi trodde, skulle jag säga. Men sen så jag har ett men här, och det är väl det liksom, att den här berättelsen, jag är så jävla less på den, ska jag säga. Den där messiasfiguren som dyker upp liksom. Man vet ju, alltså så här, det finns inga överraskningar liksom. Direkt. Men ja, jag vill ju så gärna tycka bra om det, och det gör jag faktiskt egentligen. Det gör jag. Ja, den är bra. Men det är liksom, det är med stort, jag är så fruktansvärt less på det, på hela den här Disney-grejen liksom.
Ja. Nej, men jag förstår vad du menar, men det är ju inte det som är filmens absolut största styrka, utan det är ju, vad ska man säga, bild och ljud. Satan, vad snygg den är, och otrolig ljudsida det är. Alltså ljudsidan är ju helt fenomenal. Det är det bästa, tror jag, sett sen vad heter den, Gravity, som ju också var en sån här ljudsida, men blir bara blåst bort liksom. Men
så känslan att få sätta sig ner med familjen och liksom min 13-åriga son och alltså det är ju mycket sånt som
ja visst gör att, alltså. Men där kan IMAX någonting, visst. Det måste man säga. Jösses, var det blåst. Jävla
men du har ju faktiskt inte, kanske, eller jag upplever det som att du inte har sett lika mycket av de här Marvel-filmatiseringarna som jag. Du har ändå lyckats undvika en del av dem.
Ja.
Du kanske inte är lika förstörd heller.
Nej, det enda som jag liksom har sett väldigt, väldigt mycket av i den genren är ju Star Wars liksom. Ja. Allt omkring Star Wars och sådär har jag sett. Men jag har faktiskt försökt hålla mig lite undan, de andra. Och det är väl, alltså för det är en sån otrolig inflation i det. Alltså,
ja. De pratar om det med superhero fatigue, och det har de pratat om i flera år, men det fortsätter ju bara. Men någon gång, jag håller tummarna.
Ja, alltså, jag vet inte om du lade märke till det, men Ridley Scott var ju ute här för... Ja, det var väl under veckan här, tror jag faktiskt, det var ute och kom med en ordentlig sågning av av hela den där superhjälte-genren liksom. Alltså, det är så jävla dåliga filmer, och ni måste fan skärpa er.
Jag tycker det, just när han säger sådana saker och liksom så här, det är ju inte blockbusters generellt som är ett problem här liksom. För man kan ju faktiskt göra blockbusters som är riktigt härliga filmer. Ja, det är just det där när det blir så väldigt industriellt liksom, och massproducerat liksom, på något
ja,
sätt.
Nej, det blir, och det blir just förutsägbart, och det är faktiskt det värsta man kan utsätta en publik för på något sätt. Liksom.
Jag tänkte faktiskt ställa den frågan till dig. Liksom. När jag var på bio senast och kom ut och var överraskad? Alltså på riktigt överraskad.
Ja, du. Det var väl en bra fråga. Alltså, jag tyckte ju som sagt... Alltså riktigt överraskad. Ja, alltså jag tyckte, vad ska man säga, att jag tycker att sista omgången, är det den heter på svenska? När
sista, ja, en runda till.
Ja, en runda till, en runda till. Ja.
Ja, det var ju inte så länge sedan.
Nej, den, men jag vet inte om jag blev riktigt överraskad, men för att man kan säga
ja,
alltså... ja, men för att det är ett öppet slut, det tycker jag är väldigt oväntat i en sån film, att man ska sitta där och inte, och så kunna gå ut och faktiskt bli ovänner med den man har sett den med, om hur det går. Alltså det hade inte jag förväntat. Nej, alltså innan då skulle jag väl säga att det var nog tamifan Dunkirk, för att den det tog ett tag innan jag fattade konceptet liksom. Att det är en timme, en dag, en vecka. Alltså det där,
ja, det hade, alltså det, han ja, men Nolans filmer har ju en tendens att kunna överraska.
Ja, det man förstår så,
ja. Nej, jag funderar lite själv. Jag är inte, men jag har inte riktigt kommit fram till. Jag började tänka på så här Gravity 2013. Ja. Det var 8 år sedan. Men nu liksom nej, ja, det har säkert hänt saker efter också.
Ja. Det gör så mycket bra. Det är inte det, men det är liksom, det är en speciell tid. Det kommer vi också komma in lite på också.
Mm.
Och ska vi också, ja, jag måste berätta en sak som jag har fått veta. Det är en skakande upplevelse. Jag får berätta det här. Nej, jag fick alltså från en väldigt initierad källa som jag inte kan namnge.
Ja, det brukar
ja, fick jag veta att det var en helt annan skådespelare som var tänkt till Moulin Rouge. Och anledningen till att, det är ju inte dokumenterat någonstans, men om jag skulle möta Baz Luhrmann vid något tillfälle, då skulle jag absolut fråga honom. För det var en annan manlig huvudroll innehavare som fick rollen först.
Jaha.
Och det här är intressant för att det också binder, flätar en väv då till ett annat avsnitt, nämligen det avsnittet just om Breaking the Waves, där vi pratade om Dogma-filmerna då. För i filmen Mifunes sista sang så spelar Anders W. Bertelsen huvudrollen, den manliga huvudrollen. Fantastiskt dansk skådespel, jättebra dansk skådespel. Han spelar huvudrollen, och den har Baz Luhrmann sett och sagt, den där snubben ska ju fan vara min. han ska spela huvudrollen i Moulin Rouge. Och han åkte över och kasta och fick rollen. Han hade bara lovat sig till en... Han gjorde en dansk tv-serie som heter Taxa. Och han hade lovat att han skulle göra 2 avsnitt till innan det var semester. Liksom. Det var konflikt med kalendern där. Liksom. Men alltså, hallå, det här var Baz Luhrmanns nästa film. Ja. Den där lilla danska tv-serien, som i och för sig var liksom Danmarks största tv-serie då. Det måste väl gå att han kan skrivas ut ur 2 avsnitt. Liksom. Ja. Så han sa till Baz, det där kommer att lösa sig, jag måste bara ta ett kontakt till Danmarks Radio. Så jag gick in till Danmarks Radio och sa att vi måste flytta de här inspelningarna, alltså ni får skriva ur med de 2 avsnitten eller så där, för jag har den här filmen. Och de sa bara nej. Så att de var tvungna att tacka nej till Moulin Rouge för att han hade 2 avsnitt kvar av Taxa. Han
skaffa sig bra advokat.
Ja, det var en annan tid också. Men, alltså, men jag tycker det är en otrolig historia.
Ja.
Och,
nej, men det är som sagt, men jag, alltså det är fortfarande då Nicole Kidman som skulle vara dragplåstret då kanske, och... Så kunde det vara mer okänt ansikte i.
Ja, men Mifune var ju ganska stor. Jag vet inte, klart, det var ju inte allt på nivå med Trainspotting liksom, men det var ju en stor film liksom, internationellt, med danska måttmätt i alla fall liksom. Men jag tycker det är en fantastisk historia. Och jag måste, om jag träffar Anders, som ju är nog väldigt mycket större sannolikhet än att jag träffar Baz, måste jag be honom bekräfta det. Och om jag får den bekräftelsen, så lovar jag att vi kommer att publicera det någonstans i våra sociala medier.
Innan vi släpper Moulin Rouge, Fredrik, så tänkte jag, har du sett teasern till Elvis-filmen?
Nej, Det har faktiskt inte gjort.
Jag tänkte faktiskt att vi kunde teasa lite med den här. Den kom för några dagar sedan, någon vecka sedan. Och framförallt soundtracket såklart är ju spännande. Så vi kör den. Det är 30 sekunder bara, tror jag.
Ja, kul.
För min egen del då, Fredrik, så är ju jag ganska mycket kvar i Gudfadern. Ja. Liksom lite redan, det var väl det senaste vi gjorde, men också så är ju den berättelse som, alltså när man börjar och nysta någonstans, ja. det tar liksom inte slut.
Nej, och det är en makalös berättelse.
Ja, och jag började ju skriva någon form av fortsättning till det här lilla avsnittet, men jag tror vi väntar med det, va? Det funkar inte riktigt. Men i alla fall, en reflektion, det är ju det vi är ute efter här då. Och jag tänker liksom Coppola här med Gudfadern. Han blev ju, och det tror jag inte vi riktigt betonar så mycket i avsnittet, men han kom ju liksom från ingenstans. Och över en natt så blev han ju en superstjärna verkligen. Alltså han var ju den första amerikanska auteuren. Apropå så här. Riktigt liksom stora regissören. Och jämför man, alltså liksom med dagens ljus så är det ju liksom Scorsese, alla liksom man ser på, tycker att han var väl kanske den större regissören av de här två. Men där och då så var det ju inget snack om att det var Coppola som var affischnamnet för den amerikanska filmen. Det var under hela 70-talet. Och med det, alltså som sagt, har man bara liksom 70-talet och man vet inte vad som hände sen, då är det ju liksom, han går ju bara från klarhet till klarhet liksom, och gör ju riktigt häftiga filmer. Jag tänkte på, apropå då, Tarantino då, som ju också fick någon form av rockstjärnestatus. Så jag tänker liksom också så här att 90-talet, om man jämför då, så kanske Tarantino var Oasis och Coppola var The Beatles. Han var liksom the real thing.
Det är roligt. Det är bra.
Ja.
Jag tror, ja, heter det, Tarantino levde nog också mer som en rockstjärna.
Ja, jo.
Han var nog, så därför så håller väl jämförelsen också helt perfekt.
Ja, just det. Ja, precis.
Tarantino har dragit i sig betydligt större mängder, vad heter det?
Cola
och slagit sönder fler hotellrum, är jag helt säker på, en Coppola har gjort.
Ja, så är det nog. Absolut. Ja. Men Fredrik, vad var egentligen ditt problem med 80-talet här?
Ja, det där är ju någonting som man får passa sig för.
Ja, det är minerad mark.
Ja, det är minerad mark. Nej, det är ju också så där, vi har ju faktiskt, jag menar, Shining kom ju 1980, så att vi har gjort en 80-talsfilm. Men hur som helst så är det nog så att, alltså det kom ju otroligt mycket bra film på 80-talet också, naturligtvis. Ja. Alltså det finns ju hur många bra filmer. Nu när vi tittar här på nästa säsong och så vidare, så finns det ju en massa bra filmer från 80-talet. Naturligtvis. Det som var problemet, jag tror att det är lite det problemet vi egentligen har idag också i filmen. Det var att de storfilmerna då var inte så hemskt bra. Alltså det finns någon form av politisk korrekthet i 80-talsfilmer som är ganska avskyvärd för kreativiteten. Det finns någon form av att det går alltid bra på något sätt liksom. Och de utmanar inte riktigt sin samtid, tycker jag, väldigt mycket. Nej. Av de 80-talsfilmer som blev stora liksom. Det är ju lite, det var det första liksom superhjältegrejen här, kom ju mer eller mindre här och blev som störst då. Men jag menar, off Hollywood finns det ju jättebra grejer, och i Europa finns det ju naturligtvis också bra.
Jim Jarmusch kom ju på 80-talet.
Ja, precis. Nej, men det hände ju mycket.
Ja, men jag håller med dig, och vi, alltså så här nu då, vi vad det har lidit nu med säsongen, så inser jag att vi har en lite större berättelse här någonstans också. Om filmen och hur den har utvecklats och vad som hände och så vidare. Och det, mycket i den berättelsen stödjer ju precis det du säger. Alltså egentligen, så här, vad hände med Coppola? Vad hände med alla de här, den miljö som fanns på 70-talet? Vad hände
precis,
sen?
Och som höll på att bli så jävla spännande.
Ja,
Alltså, men allt det nästan försvann ju under 80-talet och blev ju renare. Alltså Coppolas och Scorseses filmer var ju mindre intressant, mycket mindre intressanta på 80-talet än på 90-talet till exempel. I alla fall för Scorseses del då, men liksom.
Så det har ni att se fram emot.
Ja,
att få de här initierade analyserna under säsongen också.
Och nu nämnde du den här Joe Rogan podden med Tarantino. Han hatar ju också 80-talet faktiskt, av lite andra orsaker än jag gör, men just den här politiska korrektheten hatar han i 80-talet. Och han tycker också att vi är på väg in i en liknande tillstånd där. Han hatar också 50-talet då, men men det tror jag, det finns inte så många som står upp med brandtal för 50-talsfilmen. Det ska man leta lite. I alla fall i Hollywood. Man kan säga att det händer ju bra grejer utanför Hollywood, såklart.
Ja. Ja.
Och vi har ju pratat en del om listor. Ibland blir jag ju lite som en sån här sportkommentator när jag ska dra igenom vad som var stort på bio. Liksom. Det är bara så här resultatlistor. Liksom. Ja. Och det, vi har ju ett väldigt blandat, tudelat förhållande till listor. Det finns ju hur mycket listor som helst. Men en lista som faktiskt är intressant, tycker jag, är ju den här Sight & Sounds lista som du har refererat till. Ja. Jag visste faktiskt inte att den du refererade till när du pratade om Vertigo.
Ja, just det.
Men de ger ju ut en lista med världens ledande filmkritiker var tionde år då. Kommer. Mm. Och den kommer ju då nästa år. För att de har gjort det sedan 52, så att ja, jag kan inte räkna ut hur många listor de har gjort. Men det är i alla fall, det är ju en kvalitet, tycker jag, att man bara ger ut den listan var tionde år och frågar vilka är de 100 bästa filmerna i världen. Och jag var inne och tittade på den, för det finns ju också
Jag kan säga under tiden som du funderar här då, att den där Sight & Sound-listan, vi refererade ju till den apropå då att liksom Citizen Kane har ju legat liksom i topp på många av de här listorna i alla år, men nu börjar den lite grann omvärderas, den filmen. Och kanske med all rätt, kan man tycka. Och då hade ju Vertigo, alltså Hitchcocks,
precis,
gått om, och som jag tycker är en makalös film.
Ja, jag vet inte, men jag tycker den är bättre än Citizen Kane, men det spelar inte stor roll. men det som jag tyckte var väldigt intressant när jag tittade på den här listan också, som är, för att man har ju också gjort liknande listor med frågat de största regissörerna, vilken är er favoritfilm, som har frågat de största skådespelarna, jättemånga skådespelare, vilka är era favoritfilm och så vidare. Och listorna ser väldigt olika ut. Och sen frågar man förstås tittarna, eller ja, polls, vanliga polls, på vilken som är världens bästa film. Och då är det ju alltid vad heter det? Shawshank Redemption ligger ju alltid högst på sådana listor. Så att ibland är det faktiskt bra att fråga kritiker.
Ja, jag tror det.
Men där Gudfadern brukar i och för sig ligga tvåa på de där listorna där man frågar vanliga människor som oss då. Men det som är kul, tyckte jag, när jag tittade på den här listan från Sight & Sound, så var det en titel som jag var väldigt osäker på vad det var för någonting. För att det är ju inte för att skryta på något sätt, men jag tror att jag har kanske sett 90 eller 80 av alla de här filmerna. Men en titel förstod jag inte, och det är den som är Tokyo Story. Och vet du vad det är för en film? Jag har förstås kollat upp det nu, men hade du tagit den på studs?
Nej, jag hade inte fixat den. Jag vet inte.
Nej, det är Ozu. Alltså den japanska storregissören Ozu. Ja. Men den ligger, och den på regissörernas lista, så ligger den ofta överst. Mm-hmm. Så det ska ju vara någon form av riktigt mästverk från 50-talet för övrigt.
Ja, just det.
Ja. Så, och det som är intressant också, tycker jag, när man tittar på den här listan, Bergman har en 3 filmer med, och Fellini har väl 4-5 filmer med, va? Och så vidare. Men det som jag i alla fall tyckte var ganska roligt är att det inte är särskilt många filmer från 80-talet. Det var bara det jag ville säga.
Just det.
Men det finns ju förstås några då. Det finns ju Blue Velvet är naturligtvis på, och vad heter den, Blade Runner förstås.
Ja, just det. Ja, så att, bra filmer.
Och Shining, men
Du nämnde Fellini. Mm. Jag tänkte, måste ju ta det nu då, liksom, för att vi har lyckats med bedriften att nämna Fellini i varje avsnitt i den här podden.
Har vi gjort?
Förutom ett. Kan du gissa vilket?
Nej.
Breaking the Waves. Vi hade väl liksom ingen direkt referens. Koppling där. Men det var bra gjort av oss.
Det här är väl kanske en bra brygga då, att komma in i nästa säsong. För att det har ju varit svårt för oss att definiera, och vi är ju inte alls färdiga med det arbetet. Men hur fan ska vi förhålla oss till Fellini? Ja. Vilken film är liksom, om man ska hitta en lite bredare Fellini-film, eller ska vi bara ta den som vi själva tycker är bäst och så vidare? Jag är inte ens säker på att vi tycker samma film, men vad är din favorit Fellini-film? Har du en?
Det är ju svårt alltså, men 8,5 ligger ju där, La Dolce Vita och...
Det är mina två också, men 8,5 ligger överst. Det är nog min favoritfilm i alla kategorier faktiskt, trots allt. Men hur som helst så har det ju varit svårt att liksom säga så här, vad fan ska vi göra 8,5? Hur många kommer du vilja lyssna på 8,5?
Ja, det är ju det, allting jämt. Ja, det är ju det. Liksom.
Så att vi har ju lite planer på hur vi skulle kunna få in Fellini lite mer utan kanske att göra en film. Vi får se hur vi kommer att lösa det där, för att vi vill ju ha en viss bredd på...
Vi har en liten plan. Det har vi.
Vi har en liten plan, ja. Och vad kan vi mer säga om kommande säsong då? Vi har ju bett om ert input också.
Ja, men vi kan väl säga så här då, att liksom, vi har ju fått många förslag och det har varit från alla håll, men några filmer har ju faktiskt återkommit och den som har återkommit flest gånger är ju en favorit för oss båda också. Det är ju Apocalypse Now.
Ja.
Men sen är det ju så här att det här är ju inte en Francis Ford Coppola-podd. Lika lite som det är en Fellini-podd. Men, och med det så menar jag att liksom, alltså självklart, det är ju, det här kommer vi att göra. Men det finns också en berättelse här. Det är det jag försöker återkomma till. Att det gäller ju att väga saker och liksom berätta på rätt sätt, så att säga. För att Apocalypse Now är ju en form av klimax på 70-talet och Coppolas karriär, kan man säga. Och så det är mycket att väga in, tänker jag. Så det finns en större berättelse som vi inte vill fucka upp, liksom.
Nej,
kanske.
Nej, så. Precis. Men det är klart, vi vet inte när, men vi kommer ju att göra Apocalypse Now. Det kommer vi göra. Det är liksom omöjligt att göra en podd om hur saker och ting blir till och inte, alltså hur filmer blir till och inte göra någonting med Apocalypse Now. Och det ska vi inte berätta, men det är i alla fall en jävla mardrömsinspelning. Ja. Om jag trodde Gudfadern var svårt, så kommer Apocalypse Now. Det var jobbigt.
Ja.
Får man säga. Ja, nej, men tusen tack i alla fall för alla era input. Det har verkligen varit jätteroligt att se vilka förslag på filmer, vilka filmer ni vill höra berättelsen om, kan man ju säga.
Ja, verkligen.
Det är verkligen, verkligen värdefullt för oss.
Men du, vi har en sak kvar.
Ja!
Det har vi.
Temat.
Ja. Precis.
Ska vi berätta det, vem det är? Nej, vi börja med att berätta varför? Ja, alltså vad temat var.
Precis, det var väl på sätt, alltså varför blev det tema från början liksom? Vi jag kommer faktiskt inte nästan ihåg, men vi började och liksom samtala kring liksom urval av filmer och sådär, och sen så kom vi in på det här, ska vi ha ett tema? Och då hade vi redan börjat och gjort en massa research och vi hade liksom satt
vi
några av titlarna.
I alla fall 4-5
liksom.
Filmer.
Ja. Och så kläckte ju du det. Du såg ju så här, det finns ju en röd tråd här, liksom, bara av en slump egentligen.
Ja.
Ja, nej men så...
Ja, så var det. Och sen så, ju fler filmer vi kom på, så passade de också in
ja,
i
men
temat.
Ja, precis.
Sen
det blev det ju kanske något val som man gjorde för att det passade in. Men det var... Ja, eller gjorde vi det? Det
är inte så jag vet det, faktiskt inte. Nej. Det var i sådana fall Romeo och Julia då, kanske.
Men det kan bli en utmaning att behålla den här typen av tematik i kommande säsonger. Vi får väl se.
Det var roligt.
Det är i alla fall lite det huvudsakliga. Men det är kul att vi hade en liten sån här...
Ja, det var, och vi har fått många gissningar. Det tyckte jag var väldigt roligt. Väldigt många kreativa bud på vad temat kunde vara.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt skojigt. Och många är ju också inne på att det handlar om döden. Och det kan vi ju säga att det handlar om döden. Det handlar om döden för att John Travolta blir skjuten när han har varit på muggen. Mm. Det handlar om döden eftersom att Jack Nicholson dör i av kyla i en labyrint. Och det handlar om döden för att
Janet Leigh, ja, precis, i Psycho i duschen.
Ja, Janet Leigh i duschen. Det handlar om döden för att både Claire Danes och Leo dör i Romeo och Julia, och för att Bess dör i Breaking the Waves, och
Nicole Kidman
i Moulin Rouge. Och Marlon Brando i Gudfadern. Så det vill säga att det temat har varit att alla huvudroller dör i filmen. Mm.
Men hur var det där med huvudroll?
Du, du menar att Al Pacino bodde dött? Ja,
ja, just det, precis.
Ja. Nej, så det var vårt tema. Och det är ju en som har gissat. Vill du avslöja vem det är?
Ja, det är ju Frida Nilsson, vill jag säga. Det kan vara så att hon har bytt efternamn. Spikdotter, ja. Precis, så var det. Som en bekant till mig som från biovärlden, kan man säga.
Mm. Mm. Så det var väldigt snyggt jobbat, ja. Tycker jag. Det var många som var inne på döden, och det var många som gissade att ja, viktiga personer i filmen dör och så vidare. Men det var ju inte helt korrekt. Det helt korrekt är att alla huvudpersoner dör. Eller inte alla, en huvudperson dör i varje film.
Mm. Nej, bra jobbat.
Ja, absolut. Ska vi säga att det var det för den här säsongen då? Så börjar vi ladda om till tvåan. Yeah.
Det har vi ju börjat med redan, så det känns väldigt roligt. Ja.
Ja, det har varit lite tråkigt att inte ha någonting. Ha en ledig helg. Jag förstår inte, och inte behöva gå upp klockan 5 på morgonen för att klippa. Så det har känts väldigt tomt helt enkelt. Så
att, men apropå att du bjussar på lite vardag nu, vi skulle ju berätta det. Vi har väl inte, eller har vi sagt det? Liksom, att, alltså jag sitter ju i Stockholm, i Årsta, och i mitt sovrum här och poddar.
Och jag står upp i vår garderob i Köpenhamn. Ja. Och så är vi connectade genom ett program som heter Zencaster, som gör att vi kan se varandra, och så läggs ljudspåren ner då separat samtidigt som vi hör varandra. Så, här, så att det funkar ju faktiskt hur bra som helst. Vi har aldrig uttalat, inte ett enda ord har sagts i en mikrofon medan vi var i samma rum. Så vi har aldrig provat att podda tillsammans. Vi har alltid bara varit på distans.
Vi har pratat om att mötas halvvägs liksom, i Jönköping,
ja,
eller
Gränna eller något sånt där. Ja, ja. Precis. Så jag bränner av ett par avsnitt. Vi får se hur det blir med det. Men, men tusen tack ska ni ha allihop. Vi återkommer. Jo, förresten, vi kan väl säga det. Vi kommer nog, alltså, vi har planer om att utge lite extra material under december månad. Ja. Så det, jag hoppas att vi kommer hinna det, för att vi har lite idéer till någonting helt annat än klassiska avsnitt. Men följ med och stanna kvar i The Making of universumet, så får vi se vad som händer.
Ja.
Ja. Ha det så
tack
bra
så mycket.
Och tack för att ni hänger med.
Ha det gott.
Ciao.